Ja, här är vi, Bennes, nu hem hos Thomas Andersen. God förmiddag, Thomas.
Ja, god morgon, välkommen.
Tack så mycket. Det är intressant det här telegrafnycklar och Thomas, du har ganska många av dem, du. Hur många har du?
No, jag har cirka 150 olika från olika tidsperioder, ända från 1960 ungefär tills, ja, vad ska vi säga, det här nyaste är väl tillverkade i fjol kanske.
Precis, så det är både nya och gamla som du är intresserad av.
Ja,
men om vi tänker så här, alltså telegrafnyckeln, när jag hörde det först så visste jag ändå vad det var. Men det är inte något som man öppnar bion med. Men när jag såg en bild på det så då visste jag vad det var. Det var bekant. Ska du berätta vad det är?
No, det är ju i princip en slags handmanövrerbar brytare som man sänder signaler med på via radio eller via linje, via tråd.
Så det är som man sitter och trycker på
med, ja, det där som du visar med fingrarna nu, så det är egentligen en nyare variant som heter automatnyckel. Det har jag en version här också. Men om du börjar med den gamlaste så ser den ju ut på det här viset. Det är alltså ett handtag med en isolerad knopp och sen är det en kontakt som gör det där att man kan sända morsesignaler.
Ja, får vi igång det här?
Vi ska se nu om det lyckas. Jag har en central, vi ska ta och koppla in den där. Så då,
koppla så.
Då funkar det. Sorry.
En fara. Så det ska vara ju.
Så där till exempel kan det låta om man sänder ett allmänt anrop.
Ja, vad sänder du nu då?
Men jag sänder två bokstäver C och Q som betyder allmänt anrop, vem som helst kan svara.
Mm-hmm.
Men det där är ju någonting då som, alltså från början så användes ju det här bara utav militären.
Eller hur? Ja,
ja,
var där det började?
Riktigt på, det började mitten på 1800-talet, 1850 ungefär. Då inleddes verksamheten. Och det berodde egentligen på att Samuel Morse i USA gjorde lite ordning på alltihopa.
Före det så, ja, hur var det innan då? Innan det här?
Före det så fanns det egentligen inte telegrafer i den här betydelsen, utan det fanns då i England en gosse som hette Cook och Wheatstone. De hade utvecklat en version som hade olika visare.
Ja.
5-6 olika visare som visar på olika siffror och bokstäver då när man ställde in olika omkopplare i andra änden, och det där var ganska illa för att det var många, man behövde många trådar mellan sändare och mottagarstation liksom.
Just, så det var inte trådlöst?
Nej, det fanns ju inte någon trådlös radio på 1850-talet. Men då kom ju Morse på det där med bokstäver och tecken och streck och punkter, och då kunde man ju använda bara en tråd och jordledning för att sända de här signalerna,
ja,
så det blev väldigt billigt. Och i Amerika så togs ju det där i bruk då både för att sända telegram och i första hand för att säkerställa järnvägstrafiken.
Jaha, så det var där det började?
Ja,
det var inte krig det började?
Nej, inte det här Morsesystemet.
Mm,
men parallellt så använde man ju förstås det i mån av möjlighet i kriget också. Kriget är ju alltid rörligt.
Mm.
Och då var det ju inte så enkelt att dra trådar mellan fronten och befälstationerna och så. Mm. Men däremot så från befälerna till ska jag säga, högkvarteret så kunde man ju ha en tråd då, skicka morsetelegrafi, eller från skyttegraven om det var ställningskrig då till någon övre steg.
Var det här revolutionerande?
No, nu var det ju här för att tidigare, ännu innan det här så använde man ju då bara typ signalflaggor och män som sprang med besked, stafetter liksom som hade.
Du har varit större än telefaxen nästan, va?
Jo, så då tog det ju många dagar för kunde ta att få fram ett meddelande. Till exempel 1808 års krig här när Finland och Sovjet, eller Ryssland då, slogs då. Mm. Eller Sverige och Ryssland egentligen. Så då, när ryssarna landsteg i Finland, var det 2 februari tror jag. Så tog det till 29 februari. Som var en skottdag då det året, för en meddelande fanns i Stockholm att ryssarna hade landstig.
Det hade aldrig hänt om vi hade haft
chans. Nej, det tog nästan en månad, för det var ju med före och så vidare. Och att få över meddelandet var Ålands halva inte så enkelt.
Tänk på den stackars Svejdippede som sprang ihjäl sig. Han har njutit av att ha morse.
Ja.
Men morse är ju, jag tycker, är det en signal som du sänder som man bryter?
Ja, det är ju på det sättet att då när det var telefonlinjer så då hade man ju den här typen av maskineri som jag har här. Den här kallas för på tyska heter den klopfer.
Mm-hmm.
Och på engelska kallas den också för ticker till exempel. Mellan, man sänder börskurserna från börsen i New York till olika bankkontor och så här med en sån här.
Okay, ännu?
Nej, utan då på mitten på 1800-talet. Och då så det där. Jag ser nog om jag får någon liv i det här. Ja, i princip så. Mm. Det här är samma sak, man kan sända morsetecken, men man avkodar det med huvudet så att säga.
Precis det.
Mm. Det här fanns ända då till slutet på 1920-talet.
Mm.
Före det här så hade man en mekanisk så kallad ett så kallat morseregister som skrev ut de här tecknena på en pappersremsa.
Ja,
jag har flera sådana nog också, men det är så stora bökiga som jag tar in.
Precis det.
Och det här körde man då via tråd.
Ja.
Men då fanns det ju också behov för militären speciellt att få kontakt med flottan och sina fartyg ute i havs.
Det är kanske från flottan som jag känner till det bäst.
Mm. Och där då så gick man ju in för radio när det blev. Alltså radion kom ju ungefär 1903.
Mm.
Hade de första, jag har så här anteckningar från det där. När telegrafen blir trådlös. Alltså 1904 i japansk-ryska kriget så var det ett körslag vid Chongqing. Första gången använde man då trådlös signalering mellan fartyg.
Precis.
1904. Mm. Och 12.12.1901 så lyckades Marconi sända ett S-tecken över från Newfoundland.
Ett tecken S,
ja. Från Cornwall, Poldhuyn i England.
Ja, det var ju tvärs över Atlanten.
Till Newfoundland, ja. Det var 12 000 kilometer.
Så
då lyckades han första gången med det där. Men det är lite oklart vem som var först med radiosignaler och att sända liksom tecken via radio. Marconi var tidigt ute då i början på 1900-talet. Men sen fanns en Alexander Popov i Ryssland som hade experimenterat med det där redan 1995. Så fanns det en Chandra Bose i Indien 1901 som hade experimenterat med det där. Och Nikola Tesla i USA 1893.
Ja, precis det.
Så det där. Så,
vi vet inte riktigt vem vi ska ära här nu då.
Nej, no, det är nog sen i slutligen Marconi som har fått den där äran.
Precis det.
Men det där.
Men hur är det nu? Vi pratar just om flottan och så här telegrafister. Finns de ännu kvar?
Nej, de har spolat morsetelegrafi. Alltså militären bland de sista.
Ja, för det var inte så länge sedan man kunde i alla fall vara telegrafist i armén i Finland, i flottan.
Nej, i armén så fanns det nog telegrafi ända fram till 1970-80-talet någon gång. Men sen kom det ju då tryggare överföringsmetoder som gjorde att man fick liksom säkerställt den här överföringen på ett bättre sätt. För vem som helst kan ju lyssna på morsetelegrafi.
Det kan man ju, ja. Vi ska återkomma till det, för du är ju också radioamatör.
Ja.
Så vi kan prata om det här, vi ska höra en låt emellan, ska vi återkomma till det. Men vem som helst kan lyssna.
Vem som helst kan lyssna, och då gäller det ju att man har krypterat det som man ska sända, annars så blir det ju klartext då.
Så i krigsföring då, hur bra
där,
är det?
Där använder man ju då olika form av koder som mer eller mindre framgång liksom lyckades hindra fienden från att få reda på innehållet i meddelandet. Och det viktiga var ju inte kanske att man fick helt och hållet det hemligt, utan att man fick, ska vi säga, förlängd tiden det tog för fienden att reda ut vad det betydde.
Okej, ja precis, en fördröjning.
Ja, men en fördröjning, så då det där så. Det där finns ju mycket litteratur om man vill titta.
Ja. Biblioteket. Men var det här som började fascinera dig? För det är ju ganska, alltså det är ju spännande.
Ja, no, sen var det ju så att min pappa var radioamatör då, och när jag var 15 år så gjorde han mig också till radioamatör, så att säga, och fick mig intresserad.
Mm.
Och gav mig sin första nyckel då, den här på marmorplatta som
alltså,
vi
ser. Alltså det är marmorplatta, ja. Riktigt trendig den här.
Den är hemmagjord maskin.
Men ska den vara tung, den här plattan?
Den ska vara tung så att den hålls på ställe, och sen har jag då lite gummifötter under och sådär. Det där var den första jag fick då, och höll mina 300 första kontakter med för att komma upp i nästa klass då.
Ja, det är så man gör, så man avancerar. Har du svart bälte numera då?
Nej, det finns bara två klasser i Finland. Finns det här nybörjarklass och så finns det allmän klass. Och då på den tiden så krävdes det att man kunde telegrafi för att få de här klasserna. Nu för tiden så krävs det inte någon telegrafikunskap mer.
Nej, precis det.
Så då, och sen så, ja. Sen så var jag ju då på olika ställen och såg olika sådana här utförande. Och det började fascinera mig när man tänker efter vilka slags meddelanden man har sänt med det här.
Mm.
Alltså den här till exempel, som är då en amerikansk nyckel som det där har sänt meddelanden ut efter amerikanska järnvägen någon gång i världen, så kan man tänka sig att, att någon har skickat några gratulationstelegram med den där, mm. någon har begärt hjälp från någon ställen mm. med den där, eller beställt något avara, beställt något sedel eller
gödning. Det kan vara stora livsöden eller viktiga meddelanden.
Både stora och små saker som har gått vidare via det här. Och då först och främst var det ju då järnvägen som byggde för sina egna behov, men eftersom det då inte användes hela tiden, så då förstod man ju att tjäna pengar på det, så då lät man allmänheten också skicka telegram och tog betalt då per ord.
Okej.
Okay. Så det, till exempel att sända ett 20 ords telegram till Europa från Finland då på 1880-talet så kunde det kosta 6 rubel. Mm.
Men tänk ändå istället för att skicka ett brev om det var någonting brådskande.
Ja, framförallt för handelsmännen och skeppsredarna så hade det där stor betydelse.
Jag fick det igång handeln lite, det här med att börja kommunicera med
varandra. Ja, precis. Ja. Göra beställningar och så vidare och komma överens om att jag köper iväg nu då 10 000 kilo säd härifrån eller 10 000 ton och kära och så får åten på handeln då.
Precis.
Eller någonting vad det nu kan ha rört sig om.
150 stycken har du samlat på dig av telegrafnycklar, Thomas Andersén, och här sitter vi med ett urval av dem. Det här ser vi då morsealfabetet faktiskt. Och hur är det då? Är det som att när man lär sig ett annat alfabet, eller hur är det när man ska börja lära det? För det där är fascinerande, av att man kan liksom bara, du kan det där helt utan till.
Nåja, alltså det är ju förstås en fråga om träning, men det där i princip så ska man inte lära sig att det är punkter och streck.
Nej, man ska inte göra
det. Nej, utan man ska lära sig att det är ljud.
Ja.
Lika som när du pratar så inte tänker du heller på att du pratar bokstäver.
Nej.
Och precis. När du använder morsetelegrafi så ska du inte heller tänka på att du använder punkter och streck.
Utan, det ska bli som så naturligt, ja, som när du skriver.
Det ska bli som en del utav dig, så att när du hör till exempel dag i dag så vet du att det är K.
Men så är det för dig?
Mer eller mindre. Mm. Det är en fråga om träning.
För du började redan som tonåring?
Ja, jag började när jag var 15. Ja. Min pappa introducerade mig i det här, för han var ju gammal radist från kriget och det där. Hade varit med länge och kunde det där.
Men ska du skicka nu då? God förmiddag, Yle Vega. Hur låter det på morgonen?
No, jag ska se om jag kan det, för att nu har jag tagit fram så här en halvautomat.
Ja, just det. Var nyckel, speciellt som, med den här.
Och den är så till vida speciell att den kan inte skicka streck om inte jag tillverkar dem.
Ja, just det.
Och sen kan den skicka punkter.
Precis det.
Så den där är lite speciellt. Men
varifrån kommer den här? Den är väldigt snygg. Den är sån här förkrommad.
Det här är en amerikansk pjäs som heter Vibroplex.
Ser väldigt vacker ut.
Ja, den är lite speciell. Och fordrar ett visst handlag. Och nu har jag inte tränat med den här på så väldigt länge, men
hur länge tar det om jag vill lära mig morse?
Där pratar jag nu då, eller skickade jag nu då Yle. God morgon Yle Vega.
Ja.
Eller Yle bara, det är hemma längre än till Yle.
Precis.
No, jo, det där, i princip så duktiga telegrafister lär man upp i amerikanska armén på cirka 3 månader.
Det är nog intensivt då.
Ja, då får du nog hålla på flera timmar om dagen. Men en normal person så lär sig det här på typ ett halvår genom att träna 15 minuter per dag eller någonting.
Precis.
I den stilen.
Är det bättre att göra det ofta och lite repeterande?
Och sen finns det ju vissa metoder som man ska använda, till exempel att man sänder tecknena väldigt snabbt så det låter som ett ljud, och sen har man långt mellanrum mellan bokstäverna.
Precis. Ja, det läste jag, fast jag försökte läsa på lite grann, och då läste jag att man ska inte sända fortare än vad man klarar av att ta emot och förstå själv.
Nej, det är en sak också att det där. Men hela tiden ska man ju försöka få motstationen att sända lite fortare än man klarar av, för då övar man sig. Men då blir det ju också lite fel ibland. Mm. Så att det där. Bästa är nog att försöka, beror på om man vill ha säkerhet i signalöverföringen eller om man vill träna. Liksom, så. Då är det lite olika approach.
En sak i alla fall bra när man kommer hit och ska hälsa på dig, så det är inte svårt att hitta, för du är den enda som har en 30 meters antenn på taket.
Nå, det där är ju, jo, det är en sak som ju då kräver att man har tillstånd att man får sätta upp en sån här mast och det där antenner i den då. Mm. Och det behöver
Thomas, du är också aktiv radioamatör idag och du berättar här åt mig att du använder morse fortfarande.
Jo, jag används nog dagligen. Det finns ju 10 000-tals radioamatörer i världen och många av dem så är intresserade av att kommunicera via morsealfabetet. Det finns faktiskt tävlingar och sånt som anordnas nästan varje veckoslut där man kan delta. Och så finns det ju då möjlighet att prata med sina kompisar så att säga via morsealfabetet. Det är ju det där väldigt mycket säkrare att göra så än att prata. Kontakt.
Nej, man får inte.
Och så är det via radion också, men använder man morsealfabetet så då är de här piperna så distinkta så att de går fram mycket bättre när det är störningar till exempel.
Så det är så?
Jo, mycket, mycket
säkrare. Så det ska vara mycket till för att inte morsesignalerna går fram?
Det ska vara ganska dåliga förbindelser, jo, om jag ska liksom stanna på vägen.
Så det är det säkraste sättet att kommunicera så där lång distans egentligen då?
Nu skulle jag väl påstå det nog, för att nu visar det sig också att internetförbindelser går av och så vidare.
Jag menar det, fast nätet ligger nere så kan du ändå skicka din morse.
Ja, och det finns ju då personer som är intresserade av att delta till exempel i sådana här nödradionät som det finns till exempel i Finland också, en frivillig organisation som kan ställa upp och hjälpa myndigheterna med förbindelser om det skulle inträffa någon stor katastrof så att till exempel elen skulle vara borta då. För att elen borta mer än 2 timmar så då har man ju inga förbindelser med.
Ja, vi är ju otroligt beroende av el. Inte får vi mat och inte får vi vatten snart och inte får vi någon värme.
Inte har du någon att prata med heller för telefonstationen och få ner. Så att det där. Däremot så kan radioamatörerna oftast då med sina radior och batterier ta kontakt. Flera dygn till och med efter ett sånt strömavbrott.
Nu då, vem tar du kontakt med, någon sån här märkliga platser där du har fått tag i folk och vad pratar ni om?
I stort sett så med främmande människor så kan man ju få kontakt, väldigt god kontakt och prata då om ditt och datt och familj och vänner och sina radioexperiment. Kontakterna så inskränker sig mest till ett gäng som träffas på morgonklockan 9 och pratar att vad har ni nu för väder idag i Salo, vad har vi för väder här i Jeppis.
Så ni har som ett förmiddagskaffe häng tillsammans?
I princip, ja, sånt. Mm. Och det är varje dag då. Där är vanligen ett 10-tal gossar med. Mm. Det kallas för en ring det där då när man är med i ringen.
Men är det inte några kvinnor då?
Jo, då brukar de lyssna på när vi har färdigt så då kör de igång.
Ja, vad kul.
Så då har de en egen ring då. Där brukar vara i bästa fall 4-5 damer som pratar.
Precis, så det är inte bara en manlig hobby det
här. Nej, det är universellt.
Jag tycker att det är fascinerande. Jag har faktiskt försökt lite på någon sån här scout-hike, försökt sända lite, men det kräver ju nog att man tränar.
Det kräver sin träning, ju det här med morse, men däremot som sagt så är det inte något krav att kunna morse idag för att bli radioamatör, utan man kan bli ändå.
Men lite speciellt med morse, va?
Är det morse är så tillvida att det är en döende art. Och man har väl, de sista telegrammen som skickades på morse var väl någon gång på 60-talet kanske. Militären lagade av med sina morsekrock på 1980-talet. Mm. Och telegrammen har ju lagts ner överhuvudtaget. Du kan inte längre skicka telegram via Post- och televerket.